بسم الله الرحمن الرحيم.
När man gudarna intog den muslimska världen så var en av de städerna som förstördes var just staden Tuls. Och idag ligger istället en annan stad i närheten av Tuls och det är staden Mashhad. Staden Mashhad i nutida Iran. Och där föddes Imam al-Ghazali och han föddes i en familj som var en mycket rättfärdig familj. Och det berättas att hans pappa var han kom från en familj som tillverkade ull. Alltså yllegarn. Det är därifrån namnet Ghazali kommer. Och sedan, hans pappa var en människa som älskade väldigt mycket de lärda. Och han brukar gå och sitta i de lärda samlingarna. Och särskilt då al-fuqaha, de rättslärda. De som sysslar med rättsläran, halal och haram. Och när han satt i de här samlingarna, Imam Ghazalis pappa, så brukar han göra dua om att Allah ska ge honom en son som är en faqih, som är en rättslärd. Och sedan brukar han också delta i andra samlingar, samlingar som kallas för al-wa'd. Det vill säga samlingar där ulema sitter och berättar om al-akhira och påminner människor generella föreläsningar, generella tal gällande akhira och vårt syfte i livet. Och i den vetenskap som kallas för ilm-tasawuf i andlighet. Och när han satt i de samlingarna så gjorde han dua om att skänkas en son som tillhör den här gruppen av lärda, al-wa'ad. Och Allah subhanahu wa ta'ala skänkte honom två söner. Han skänkte honom Muhammad som är Imam al-Ghazali och han blev en faqih, en rättslärd. Han blev även annat än rättslärd, men han blev väldigt stor och känd inom rättsläran. Och sedan skänkte han honom en annan son som kallas Ahmed. Och den här sonen blev väldigt, fördjupade sig väldigt mycket och blev väldigt känd inom al-wa'd och al-nasiha. Och när han brukar hålla tal så brukar folk svänga fram och tillbaka, höger och vänster, av hur mycket de påverkades av hans tal. Och folk var gråtandes i hans samling. Och Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, började studera kunskap väldigt tidigt tillsammans med en man. När hans far gick bort så skrev pappan ett testamente. Han hade samlat ihop lite pengar. Han gav de här pengarna till en väldigt rättfärdig man. En man som sysslar med de andliga vetenskaperna, de inre vetenskaperna. En man som var från Ahlul Tasawuf. Och han lämnade Imam Muhammad och Ahmed, de två bröderna, lämnade han till den här mannen. Så att han skulle ta hand om dem efter att han gick bort, efter att pappan gick bort. Och han lämnade till honom pengar för att kunna ta hand om Imam Ghazali och hans bror. Och den här mannen gjorde detta på bästa sätt och gav barnen en bra uppfostran. Men till slut kom det till en tid då den här mannen inte hade mer pengar. Och den här mannen var en fattig man och han sa, jag klarar inte av att försörja er mer. Det bästa är att ni går och registrerar er i en madrasa, ett institut, en skola. Och därifrån då kunna både studera och få ett uppehälle. För när man bor i den madrasan då är det mat och dryck och boende är ordnat. Och de lärda nämner att Imam al-Ghazali brukar säga, talabna al-ilm لِغَيْرِ اللَّهِ وَأَبَا أَنْ يَكُونَ إِلَّا لِلَّهِ. Vi sökte kunskap för annat än Allahs skull. Det vill säga att de registrerade sig i skolan där för att kunna överleva. Äta och dricka och överleva. Men kunskapen vägrade att vara för annat än Allah. Det vill säga kunskapen och de lärda uppfostrade Imam al-Ghazali och hans bror till att rätta sina avsikter och tillägna kunskapen endast för Allahs skull. Det var någonting som Imam Ghazali sa ofta. Så Imam Ghazali inledde sitt liv väldigt tidigt med kunskap. Och han efter ett tag reste till Georgien. Till ett land som heter Georgien. Det är troligtvis Georgien. Nutida. Det är i de platsen i alla fall. Och där fanns många ulema under Imam Ghazalis tid. Många stora lärda. Och han sökte kunskap där. Och under den tiden så författade Imam al-Ghazali sin första bok. Han kallade den för At-Ta'liqa. Det vill säga noterna. Och det var en bok som utgjordes av noter som han hade tagit under föreläsningarna, under lektionen. Så varje gång han satt i en lektion så tog han med sig papper och penna och nedtecknade det som sades. Och samlade detta i ett stort verk. Och sedan en dag så berättar han själv. Det finns, jag tror till och med det är översatt nu. Det finns Imam Ghazalis brev, Rasail, Imam Ghazali. De här finns översatt till engelska. Där berättar han mycket om vad han gick igenom. I alla fall en dag när han var resande och när han skulle lämna Al-Jurjan, han skulle till Naysabur, en annan stor stad i Khorasan med många ulema. När han skulle på väg dit så blev de stoppade av ett gäng rövare, Qutta' al-Tariq, det vill säga kidnapp, de som rånar folk på vägen. Och de blev stoppade och de tar alla Imam Ghazalis egendom, hans böcker, allting. Och Imam Ghazali blev helt bedrövad och började jaga de här rövarna och säga till dem, snälla, lämna tillbaka de breven, de papperna, ja, ni har ingen nytta av dem, de är inget värde till er. Det är sådant jag har skrivit ner och samlat och det är sådana ilm som jag har erhållit, det är kunskap jag har erhållit under den här tiden. Så den här rövaren sa till honom, vilken kunskap. Du säger att du har erhållit kunskap, men de är i böckerna. Jag tar dem så har du ingen kunskap kvar. Så Imam Ghazali förstod att den här mannen talade inte utav sig själv. Utan det var Allah subhanahu wa ta'ala som genom honom hade talat. Och att han förstod att det inte längre gör att bara vad som finns i böckerna. Utan han sa, jag fick tillbaka böckerna. Han fick alhamdulillah tillbaka sina böcker. Och han begav sig sen och ägnade lång tid för att memorisera allt och kunna allt i hjärtat. Han sa, även om alla mina böcker försvinner så har jag kommit nu så att allt finns bevarat inom mig. Och i Naysabur studerade han en lång tid under en av de andra, en annan stor känd alim, Imam al-Juwayni, Imam al-Haramain. Han studerade under honom under en väldigt lång tid och kom till att bli, och då var han kanske i 20-årsåldern och blev redan då en av de stora rättslärda och usullärda bland muslimerna i sin tid. Han, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, specifikt, många känner inte till den sidan av honom. Många känner till att han har skrivit Ihya ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Ayyuhal walad, inom tasawuf. Men Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, hans största verk, eller några av de största verken, var faktiskt i fiqh och usul al-fiqh. Till exempel har Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala författat en bok som kallas för Al-Mustasfa. Al-Mustasfa är en av de två största usulverken som Ahlus Sunnah wal Jamaa använder sig av, usul al-fiqh. Usul al-fiqh är det ämnet som där man studerar hur man tolkar Koranen och Sunnah. Metoden, tolkningsmetoden. Generella, det specifika, al-nasikh, al-mansukh, al-mutlaq, al-muqayyad, al-amr. Alla de här principerna för hur man förstår Koran och Sunna studeras i usul al-fiqh. Och Imam Ghazali har skrivit en av de viktigaste verken i det ämnet. Och dessutom inom Shafi'i fiqh, rättsläran enligt den shafi'itiska skolan, så är Imam Ghazali en av de stora imamerna. Och de flesta böcker och de viktigaste fiqhverken som finns inom Shafi'i-skolan grundar sig på Imam al-Ghazalis böcker. Det är alltså sammanfattningar av Imam al-Ghazalis böcker. Specifikt den kändaste nu och mest använda boken Minhaj al-Talibin, som tillhör, som är författad av Imam al-Nawawi. Grunden till detta verk är Imam al-Ghazalis böcker. Och han skrev böcker. En av de här böckerna, jag tror det är Al-Wasit, det vill säga den mellersta. Det finns Al-Wasit, Al-Wasit och Al-Wajiz och Al-Khulasa, fyra stora, och han har skrivit fler verk. Men den här Al-Wasit, som är ett mellan, inte det största utan mitt emellan, den är idag tryckt i 8 volymer. Så ni ska förstå vilken alim det vi talar om. Det är alltså inte en alim som bara håller föreläsningar eller några tal om akhlaq och hur vi ska vara, inte vara. Detta är en alim som är skolad i de mest svåraste av vetenskaper. I de mest svåraste ämnena som finns att studera. Och Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, efter ett tag blev läget utvecklades och han hamnade till slut i Bagdad i en Nizamiya-skolan som grundades av Nizam al-Mulk, en av de kända sultanerna i den muslimska historien. Och han blev där inte bara en lärare, utan han kom till att ha den högsta positionen i denna skolan. Men efter en tid, och han var på denna plats, och när han kom dit, när han kom till Bagdad, så blev alla förundrade av Imam Ghazali och började se på honom och tyckte han var ett under. Ingen kunde komma och diskutera mot honom utan att han satte dem på plats. Ingen hade en chans. De som hade studerat och läst och lärt ut i 40-50 år, de var ingenting jämfört med Imam Ghazali. Men efter ett tag så märkte han att detta inte var syftet. Det var inte det som var meningen. Och någonting hände inom honom. Någonting fick honom att förstå att det här kan inte vara allt. Han har nått toppen nu av det yttre. Men det kan inte vara allt. Det måste finnas mer än så. Så att Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, i sin uppriktighet. Och det här man ser vem som är uppriktig och vem som inte är uppriktig. Han lämnar allt. Och ni kan tänka er vilken ställning han har haft. Det sades att han hade en ställning att sultanerna och dess ministrar kom och frågade honom om nasiha och råd. Det är inte vem som helst, det är inte ens en professor på universitetet. Utan det är någon som sultanen och kungarna kom till och frågade om hjälp och om råd. Men han lämnade allt det för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Sökandes någonting bättre än det, sökandes akhira. Och han begav sig till Hajj. Och sedan begav han sig till Damaskus. Där han inte var känd. Han ville komma ifrån det här att människor kände honom. Och han ville istället se vad som fanns att erbjudas. För att det är så, när någon som är jättelärd kommer och sätter sig, då håller man tyst. Helt enkelt. Då blir man tänker, vad ska jag säga? Om jag säger någonting fel kommer han rätta mig bara. Så att ingen sa någonting till Imam Ghazali, för de visste vem han var. Ingen vågade säga något. Men när han kom till någonstans där han inte var känd, då kunde de säga till honom, kom, sopa golvet här i moskén. Tvätta toaletterna. För de visste inte vem han var. Och genom detta, och han träffade där människor som var lärda inom de andliga vetenskaperna och inom de ämnen som leder människan till Allah subhanahu wa ta'ala, och han uppfostrades under dessa lärare. Och efter det så återvände han, och hans avsikt var att återvända till Tuls, till sin födelseplats, och bosätta sig där i ensamhet och lära ut, bygga en moské, bygga en liten skola, grunda en liten skola och lära ut, och inte mer än så. På vägen dit hamnar han i Bagdad. Och i Bagdad så talar han inte med någon av sultanerna. Han besöker inte någon av kändisarna och sultanerna. Utan han lär ut en liten tid, sen går han vidare. Och han kommer till Tuls. Och sedan kommer lärda till honom och säger, ja imam, läget, situationen i landet är katastrofal. Många nya idéer kommer fram. Olika sekter kommer fram, har dykt upp. Olika människor som talar på olika sätt. Som börjar skada islam och dess läror. Det har blivit för mycket. Och han säger själv att jag märkte att kunskapen börjar falla. Det börjar försvagas. Människor tillägnar sig bara det yttre av vetenskapen. De fördjupar sig inte i vetenskaperna. För det är svårt. Det är lätt att studera de generella principerna av islam för att kunna praktisera. Men det är svårt att fördjupa sig i de muslimska vetenskaperna. I förstå hur lagen fungerar. Förstå hur metoden är bakom. Alltså att vara bakom kulisserna, om man säger så. Men de tryckte på Imam Ghazali och bad honom att återuppta lärandet och att komma till Naysabur och bekämpa de här sakerna. Och Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sa att de här sekterna och de här grupperna, det var små grupper. Men de vållade mycket skada. Han sa, jag kunde, det är lättare för mig att dricka ett glas vatten. Eller det är lättare för mig att besvara dessa grupper än att dricka ett glas vatten. Han sa, så svaga var deras argument. Och detta var alltså inte vanliga khilaf i fiqh och så vidare. Utan det var att de ifrågasatte exempelvis hela Koranen och dess innebörd. Att man ifrågasatte profeten sunna sallallahu alaihi wasallam. Att man ifrågasatte de mest fundamentala delarna av religionen. Och Imam Ghazali sa, det är lättare för mig att besvara dessa än att dricka ett glas vatten. Så han begav sig ut till Naysabur och han skrev många av de verken som vi har än idag. Som besvarar filosoferna, som besvarar de olika batiniya sekterna. Som inte tog alls fast vid lagen och vid sharia. Och sedan efter detta, efter att ha varit där ungefär ett år och sysslat med detta, så återvände han hem igen och tillägnade sig det han avsåg från början. Han öppnade en liten skola och utbildade människor, och många, alhamdulillah, ulema utbildades utav Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Och sedan så dog han år 505 hijri, och han begravdes i närheten av en annan stor imam och lärd, Imam Ali al-Ridha, som är en av imamerna av Ahlul Bayt, av den profetiska familjen radiyallahu ta'ala anhum. Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala har skrivit många böcker, författat många verk. Det verket vi kommer läsa och studera inshallah ta'ala är det verket som kallas för Ayyuha al-Walad, kära son. Och Imam al-Ghazali är väldigt relevant i vår tid, för att vår tid liknar väldigt mycket den tiden han levde i. Och jag kan rekommendera er alla att titta, där en dokumentär som är gjort som heter The Alchemy of Happiness, om jag inte minns fel, som beskriver lite situationen på Imam al-Ghazalis tid, hur det såg ut. Och när jag såg den första gången och när jag läser Imam al-Ghazalis biografi, så tycker jag det liknar väldigt mycket det som pågår idag. Väldigt många talar om kunskap i ämnen som är väldigt djupa och svåra utan kompetens. Väldigt många säger sig vara något de inte är. Det är någonting som är väldigt vanligt. Många muslimer tyvärr har blivit väldigt ytliga. Ytliga inte bara i sitt beteende och varande, utan även när det gäller kunskap. Man tar väldigt ytligt på kunskap. Och man tar väldigt lite utav kunskapen. Och det är tyvärr bidrar till att vi har tappat väldigt mycket. Både i praktiserande och i akhlaq och i tolerans och i många andra ämnen som vi inshallah ta'ala kommer tala om. Så Imam Ghazali rahimahullah ta'alas böcker talar till oss väldigt mycket idag i vår tid. Och är väldigt relevanta för oss inshallah ta'ala idag. Så boken Ayyuha al-Walad är ett brev. Det är egentligen ett kort brev. Och vi kommer inshallah ta'ala börja läsa och se varför Imam al-Ghazali författade just detta brevet. Varför han skrev detta brevet. Och jag kommer läsa inshallah ta'ala den arabiska och översätta till svenska och sen förklara inshallah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Så boken börjar inte med Imam al-Ghazali rahimahullah ta'alas egna bok, utan börjar med ett förord kan man säga, som är skriven eller sammanfattad av den som har samlat ihop brevet, troligtvis han som bad om att få det skrivet. Och den här personen säger: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa la aqibatu lil muttaqin, was salatu was salam ala nabiyhi Muhammad wa alihi ajma'in. Som ni vet så är det rekommenderat att alltid börja alla goda ting med Bismillahirrahmanirrahim. Och detta självklart har vi tagit bland annat från Koranen, där surat al-Fatiha inleds med Bismillahirrahmanirrahim. Och även när Allah subhanahu wa ta'ala befallde profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam att läsa de första verserna, så sa han: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Läs i din herres namn som har skapat. Khalaq al-insana min alaq. Så att profeten sallallahu alaihi wasallam befalldes att läsa i Herrens namn, i Allah subhanahu wa ta'alas namn. Och lika så när profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam skrev brev till kungarna, kallandes dem till islam, så skrev han, så inleddes böckerna med Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Och därför har de lärda tagit detta som en sunna och agerar i enlighet med det. Och det finns även hadither som är omdiskuterade, som är svaga, som säger att den som inleder någonting utan att säga Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, denna handlingen kommer vara berövad från baraka. Kommer inte finnas någon välsignelse i dessa handlingar. Och sedan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, även det från Koranen, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Att vi prisar Allah subhanahu wa ta'ala och tackar Allah subhanahu wa ta'ala för att ha låtit oss ta del av denna kunskap och ta del, inshallah ta'ala, av den välsignelse som finns i denna kunskap. Vet ni vad baraka betyder? Vet alla vad baraka betyder? Vet, är det någon som inte vet vad baraka betyder?
Nej,
jag
vet
inte. Du vet inte? Vem vet? Vad betyder baraka? Vi använder det hela tiden, mubarak.
Välsignelse.
Det är översättningen. Vad betyder välsignelse?
Kärlek och rahma.
Kärlek och rahma? Nej. Inte riktigt. Vad betyder baraka? Ni ser, det är därför jag menar att när vi studerar islam, vi lär oss saker. Men det är väldigt mycket vi inte kan. Saker vi använder varje dag. Ord vi använder väldigt ofta, men som vi kanske förstår ungefär, men vi vet inte riktigt.
Barkat.
Vad är baraka?
Barkat.
Baraka på arabiska. Baraka på arabiska betyder utökande. Någonting som ökar. Så när man säger att någonting är mubarak, välsignat, det vill säga nyttan i den multipliceras och utökas. Det vill säga om en plats är välsignad, mubarak, så som Masjid al-Haram i Mekka. Varje salat vi gör där är mycket mer belönad. Det får vi varje salat 100 000 gånger. Samma sak med en tid, om du är en viss tid som är mubarak, en välsignad tid som Laylatul Qadr, till exempel, då är varje sak värd så som många gånger fler. I Ramadan, hela Ramadan är en välsignad månad. Varje handling som är en nafil, en frivillig handling, den multipliceras och du får belöningen som en obligatorisk handling. Så baraka är utökande av nyttan. Samma sak mat. När vi äter mat. Några sahaba kom till profeten sallallahu alaihi wasallam och klagade. De sa, vi äter mycket men vi blir inte mätta. Och då sa profeten sallallahu alaihi wasallam, det må vara så att ni inte säger bismillah när ni börjar. Och inte tvättar händerna innan. Och att ni inte äter tillsammans. För en tallrik. Gör ni detta så blir maten mubarak. Och nyttan blir mer och ni behöver inte äta lika mycket. Så den nyttan man får utav maten, om man gör det i enlighet med den profetiska sunnan, den nyttan är mycket större genom baraka. Genom att Allah subhanahu wa ta'ala multiplicerar den nytta som finns därin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi Muhammad wa alihi ajma'in. Vad betyder as-salah? När man säger Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Vad betyder salli? Kärlek och rahma. Mashallah, du är full av kärlek och rahma. Alhamdulillah, alhamdulillah. Vad betyder salat? Det är också något vi gör. Allahumma salli ala Muhammad. Hela tiden. Vad betyder det? Hälsning är salam. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli alayhi salatu wa salam. Det är hälsning. Frid. Men salam, och det är någonting man undrar ofta. Jag själv undrade när jag var yngre. Jag tänkte, Allahumma salli, Allah gör salam. Vad är Allah gör salam? Vi gör salam, vi ber, eller hur? Salam när vi ber. Men vadå, när man säger att Allah gör salam över profeten Muhammad, vad menar man då? Jo, då har de där förklarat att salam betyder ar-rahma makronatan bit-ta'zim. Det vill säga Allahs rahma, så det var nära. Allahs rahma tillsammans med ta'zim, upphöjande. Så när man säger Allahumma salli ala Muhammad, Men Gud var barmhärtig över Muhammed och lyfte upp honom, upphöja honom, upphöja hans ställning och rang. Det är det salat betyder. Inshallah ta'ala och salam känner ni till. Ala nabiyhi Muhammad wa alihi ajma'in. I'lam anna wahidan min at-talabati al-mutaqaddimin لازم خدمة الشيخ الإمام زين الدين حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى واشتغل بالتحصيل وقراءة العلم عليه حتى جمع دقائق العلوم واستكمل فضائل النفس. Den inläsning med att säga att du ska veta att en utav de äldre eleverna, en av Imam al-Ghazalis elever och studenter, som studerade väldigt lång tid och tog kunskap från Imam al-Ghazali. Så han tog så mycket, han tog detaljerna i kunskapen. Han fördjupade sig i vetenskaperna och spenderade en väldigt lång tid hos Imam al-Ghazali. Thumma innahu tafakkara yawman fi hali nafsih. Wa khatara ala balihi faqal inni qara'tu anwa'an min al-ulum. Wa saraftu ri'ana umri ala ta'allumiha wa jam'iha. والآن ينبغي أن أعلم أي نوعها ينفعني غدا ويؤنسني في الآخرة وأيها لا ينفع. وده فيس يقولك رواية of text يؤنسني في قبري فيس تين أنا رواية of some text some innever وأيها لا ينفع حتى أتركه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فاستمرت له هذه الفكرة حتى كتب إلى حضرة الشيخ حجة الإسلام محمد الغزالي رحمه الله تعالى استفتاء وسأل عنه مسائل والتمس منه نصيحة ودعاء. قال وإن كانت مصنفات الشيخ كالإحياء وغيره يشتمل على جواب مسائلي لكن مقصودي أن يكتب الشيخ حاجتي في ورقات تكون معي مدة حياتي وأعمل بما فيها مدة عمري إن شاء الله تعالى. فكتب الشيخ هذه الرسالة إليه في جوابه. تمام إن شاء الله تعالى سكفسك أول ستة سيدا دنها إليبا سمستديرة عند الإمام غزالي تنكر بريا فنديرا اندار och började begrunda hans egen tillstånd. Och han började, han fick en idé för sig och han sa till sig själv: jag har studerat och läst hur många som helst utav vetenskaperna. Och jag har spenderat största delen av mitt liv i att försöka samla ihop dessa vetenskaper, denna kunskap. Och nu är det dags för mig att veta vilket utav dessa kommer vara till nytta för mig på domedagen. Kommer vara till nytta för mig i min grav. Vilket av dessa vetenskaper, vilka kunskaper som jag erhållit kommer att vara till nytta för mig i graven. Den här eleven frågar sig själv. Jag har studerat nu allt detta. Tafsir, usul, aqida, fiqh, hadith, Quran. Vad utav detta kommer vara till nytta för mig? Och han sa, denna idén fick jag från profeten sallallahu alaihi wasallam. För att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. O Gud, o Allah, jag söker skydd hos dig från kunskap som inte gör nytta. Så profeten sallallahu alaihi wasallam indikerade för oss att det finns kunskap som inte gör nytta. Det finns kunskap som är ilmun nafi' som gör nytta och det finns kunskap som inte gör nytta. Och det finns kunskap som till och med skadar. Så vissa av de lärda delar in kunskap i tre delar. Nyttig, onyttig, oskadlig och skadlig. Medan andra säger det är antingen nyttig eller skadlig. För det som inte gör nytta det är egentligen skadligt. Oavsett. Och denna hadith och andra hadither likt dessa profeten sallallahu alaihi wasallam brukar till exempel också göra en dua: Allahumma allimna ma yinfa'una wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilma. Jo Allah, lär oss det som gör oss nytta. Och låt oss ta nytta av det vi kan och öka vår kunskap. Detta är en dua som profeten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam brukar göra. Så den här sheikhen här, eleven till Imam al-Ghazali, säger, vilken nu är detta? Vad är nyttig kunskap? Hur vet jag vilken kunskap som är nyttig och vilken som inte är? Så den här idén fortsatte i hans inre, och han begrundade detta. Till slut så skrev han ett brev till Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala, där han frågade honom just om dessa frågor. Och han frågade honom om nasiha och dua, om råd och om dua. Och Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala skrev detta brev som respons, som vi ska läsa inshallah ta'ala. Här är det viktigt inshallah ta'ala att vi går igenom ett antal saker gällande kunskap. Vi vet att kunskap är någonting som är väldigt relevant i islam, i vår religion. Hela religionen grundar sig på kunskap. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att det är obligatoriskt för varje muslim, man och kvinna, att söka kunskap. Det är en av de muslimska grundvärderingarna att söka kunskap. Okunnighet är någonting som är väldigt negativt sett. Alltså man ser väldigt negativt på okunnighet. Och vi vet att Allah subhanahu wa ta'ala exempelvis har sagt i Koranen, och det är det enda han har sagt i Koranen, om att vi ska fråga mycket utav och utökande utav det kunskap. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Allah subhanahu wa ta'ala säger, säg min Herre, öka min kunskap. Det finns ingenting annat där Allah subhanahu wa ta'ala befallit oss att söka mer utav än kunskap. Och det är någonting man alltid kan söka mer utav, för det tar aldrig slut. Kunskap börjar från första dagen till och med inne i magen och tills man dör. Kunskapens väg tar aldrig slut. Men här är det viktigt att förstå ett antal saker när man söker kunskap, för att kunna ta nytta av den kunskapen. Den första saken är att Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu sa, kunskap är inte det som du memoriserar, det är det som gör dig nytta. Vad är då nytta? Islam förklarar nyttan, den sanna nyttan, till att vara nyttan i akhira. De nyttor vi får här i dunya är tillfälligheter. Det är ingenting som vi bör springa efter. Det är någonting som kommer komma automatiskt om vi strävar efter den eviga nyttan, akhira. Och hur uppnår vi den? Jo, genom handlingar. Genom att handla. Så de lärda säger att nyttig kunskap, det är den kunskap som för dig att handla. Det är ett av tecknena för al-ilm al-nafi. Att den för dig att handla. Inte bara att du lär dig en massa saker och sen inte gör någonting utav det. En av de lärda beskriver, han säger till de som inte har nyttig kunskap. Han säger till dem, ni känner Allah. Ni har kunskap om Allah. Det finns folk som kan rabbla upp hela egenskaper och bevisen för alla egenskaper och bevisen för alla. Men han sa, ni känner Allah, men ni ger inte honom hans haq. Ni lyder inte honom. Ni känner Rasulullah, ni har kunskap om Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, men ni följer inte honom. Ni kan Koranen, ja, sanningen. Ni kan Koranen, men ni följer, ni rättar er inte efter den. Ni vet att era gåvor kommer från Allah, men ni tackar honom inte för det. Ni vet att det finns ett paradis, men ni strävar inte efter den. Ni har kunskap om helvetet, men ni beskyddar er inte från den. Ni vet att ni kommer att dö, men ni förbereder inte inför det. Vi vet att vi kommer att dö, men vi är inte förberedda inför det. Och ni känner till era fel. Ni vet vad ni gör fel, men ni letar ständigt efter andras. Låt oss inte vara utav de människorna, inshallah ta'ala. Och den som är så och söker kunskap och tror att det är kunskap han får, det är inte kunskap. Kunskap är det som för dig tvärtom till att handla i enlighet med det som du vet. Ett annat tecken på kunskap är tolerans. Ett annat tecken på kunskap är tolerans. Si'a. Och de lärda säger, men zada ilmu qalla inkaru. Den vars kunskap ökar, hans nekande eller förnekande av andra minskar. För man vet och förstår att det finns mer än ett sätt att tolka och se på saker och ting. Och det finns den kända berättelsen om Imam Ahmad ibn Hanbal radiyallahu ta'ala anhu, då en av hans elever kommer och samlat ihop meningsskiljaktigheterna som fanns mellan as-salaf, mellan sahaba och tabi'in. Till och med de hade olika åsikter i frågor. Han samlade detta i en bok och visade Imam Ahmad. Imam Ahmad tittade och sa, mashallah, det är mycket fint verk. Vad ska du kalla detta verket? Han sa, jag ska kalla den kitab al-ikhtilaf. Boken om meningsskiljaktigheter. Då sa Imam Ahmad, nej, kalla den istället kitab al-si'a. Kalla den istället toleransens bok. För att studera denna bok, studera detta verk, ger människan tolerans. Att inte bara säga min väg, my way or the highway. Det är bara min väg som gäller. Det är inte så. Så gjorde inte profeten sallallahu alaihi wa sallam. Och att det finns khilaf, det finns bekräftat i profetens sunna sallallahu alaihi wa sallam. Och en väldigt känd hadith där profeten sallallahu alaihi wa sallam säger om en domare eller om en hakim. Hakim kan betyda både ledare och domare. Och här spelar ingen roll, för att en hakim egentligen i islam är en mujtahid, är en domare. Så om en domare dömer med sin ijtihad, han gör ijtihad, och dömer fel, så får han en belöning. Och om han dömer rätt, så får han två belöningar. Det betyder att det finns möjlighet för att göra fel. Och det finns möjlighet för mer än en åsikt. Och vi kommer inte veta vem som hade rätt och fel för oss på domedagen. Om vi ens får reda på det där. Det kanske inte är relevant. Och de lärda säger att de mänskliga aktiviteterna som finns bland de lärda, som finns inom ramarna för det som är auktoritativt, som använder korrekt metod, den mänskliga aktiviteten är tillåten och det är en rahma. Och de lärda säger, la inkara fil mukhtalafi. Man får inte lov att, detta är en qaida, detta är en princip som alla är överens om. Du får inte lov att kritisera någon i en fråga där det finns meningsskiljaktighet i. Giltig meningsskiljaktighet. Till exempel, någon ber med händerna nere, som Malik i skolan gör. Någon ber med händerna över naveln. Någon ber med händerna under naveln. Du har ingen rätt att komma och säga till den andra, be inte så. Du får inte, det är inte tillåtet, det är inte tillåtet. Så länge de här mänskliga aktiviteterna kommer från Koran och Sunna, olika sätt att förstå Koran och Sunna och använda rätt metod, så får man inte lov att... Och den som gör det, det är ett tecken på att de inte har nyttig kunskap. Det är trångsynthet. De här människorna har inte studerat med ulema, har inte tagit kunskap från hjärtan. Oftast så har man tagit från böcker och papper och då blir det väldigt hårt. Ja, självklart, om man ser någonting som alla är överens om att det är fel, eller om man ser någonting som man vet att personen tycker att det är fel, då kan man säga till på bästa sätt. Och inshallah ta'ala, vi kommer till det också, hur man säger till, hur man säger ifrån, inshallah ta'ala. Så kunskap som leder till handling är nyttig kunskap. Kunskap som föder tolerans är nyttig kunskap. Kunskap som föder Guds fruktan är nyttig kunskap. Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen att de som sannoliken fruktar Allah är de lärda. Så om du ser någon som säger att de har studerat jättelänge hit och dit och sen inte fruktar Allah. Det vill säga, de inte fruktar Allah i att se till så det blir fitna mellan människor. De inte fruktar Allah i att avhålla sig från synder. Att man inte fruktar Allah subhanahu wa ta'ala när man behandlar och beter sig mot en annan människa. Så att man inte sårar någon människas hjärta. En sådan människa kan ha studerat hur många år som helst, de har ingen kunskap. Den människa som har väldigt lätt för att såra någon och bryta, knäcka deras hjärta, en sån människa har inte haft med kunskap att göra. För vi vet, den som studerar vet, att Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhu, den kända följeslagaren, en dag satt och tittade på Kaaba, på Mekka, i Mekka, tittade på Kaaba, och sa, sannoliken är din värdnad stor hos Gud. Men, den troendes hjärta är större än så, hos Allah subhanahu wa ta'ala. Hedigheten i den troendes hjärta är högre än så. Och sedan, när man har lärt sig detta och förstått detta, hur kan man sedan gå och knäcka någons hjärta? Såra någon muslim? Såra någon troende? Det är någonting som man inte kan göra om man anser sig ha kunskap. En annan viktig sak som nyttig kunskap leder till är zuhud, avhållsamhet. Den som studerar kunskap och fördjupa sig i det som är nyttig kunskap, en sån människa kan inte ha begär för det världsliga. Kan inte söka det världsliga. Utan en sån person måste söka det som kommer efter. En sådan person måste ha lärt sig att detta världsliga är bara någonting tillfälligt. Och att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt hubbud dunya ras kulli khati'a. Kärleken till det världsliga är huvudorsaken till alla misstag. Och att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt izhad fi dunya yuhibbuk Allah. Avhåll dig från det världsliga och Allah kommer älska dig. En sådan människa som säger sig ha tagit kunskap kan inte vara en som jagar det världsliga. Som lever för det världsliga. Man kan arbeta i världen men för akhira. Och hur vet man skillnaden? Jo, hur man spenderar den här rikedomen man tjänar. Det är tillåtet och rekommenderat och bra att arbeta och tjäna mycket pengar. Men, vad ska du göra utav dem? Är det stora Mercedes-bilar och stora slott du ska bygga? Eller är det hjälpa och göra nytta och ge nytta till samhället runt omkring dig och till människor runt omkring dig? Det är så man ser verkligen vem som har gjort för Allahs skull från den som inte gör för Allahs skull. Och avhållsamheten i islam, zuhud, asketismen, är inte att vi inte äger någonting utan att inget äger oss. Som Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu sa. Imam Ali sa att det är inte att vi inte har något i handen utan att vi inte har det i hjärtat. Det är sann avhållsamhet. Så det finns... Min lärare Habib Omar radiyallahu ta'ala anhu sa, berätta en gång, han sa det finns de människor som i det materiella inte äger någonting, men de är inte zuhad. De äger ingenting i handen, men deras hjärta är fyllt av materia, fyllt av åtrå för begär för det världsliga. Och det finns de som äger jättemycket, men deras hjärta är tomt. Berörs inte av de sakerna. Och här berättas även det av Imam Ahmed ibn Hanbal radiyallahu ta'ala anhu, att han ändå satt i lektion i en samling av kunskap och lärde ut, och en av hans elever kom till honom och berättade till honom, sa, ja imam, alla dina ägodelar som du har, de var ute på ett skepp i hamnen, han gjorde tijara. Allt det har sjunkit och försvunnit. Du har ingenting kvar. Allt du äger har försvunnit. Och Imam Ahmed radiyallahu ta'ala anhu sänkte blicken och sa, lyfte sen blicken igen och sa alhamdulillah. Folk tyckte detta var mycket konstigt. Han har förlorat allt han äger och han sa alhamdulillah. Och sedan så kommer samma person igen efter en liten stund och säger, ja imam, det var inte dina båtar. Allt du äger finns kvar. Du behöver inte vara rädd. Ingenting har försvunnit. Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, sänker blicken och höjer den igen och säger igen, alhamdulillah. Och då tyckte de det var ännu konstigare. Så de frågade, ja imam, när du förlorade allt sa du alhamdulillah. När du fick tillbaka allt sa du alhamdulillah. Varför? Och då sa han, rahim Allah ta'ala, när du talar om för mig att jag förlorar allt så blickar jag in i mitt hjärta. Och frågade mig själv, kände jag någon sorg för att jag förlorat allt? Blev jag ledsen? Och jag kände ingen sorg, så jag sa alhamdulillah. Mitt hjärta blev inte påverkat av att jag förlorat allt. Och när ni kom tillbaka och sa att jag hade fått tillbaka allting, så blickade jag igen i mitt hjärta och frågade, kände jag någon glädje? Och jag kände ingen glädje. Jag såg att mitt hjärta inte påverkats av att det kommit tillbaka. Och jag sa alhamdulillah. Alhamdulillah för hans hjärtas tillstånd. Och det är så dessa människor, och därför säger de, för dessa människor är guld och jord samma sak. Guld och jord är samma sak. Och därför berättar de också att vissa av dessa kunde förvandla jord till guld. När det var hos dem samma sak. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, jag rekommenderar att läsa hans böcker generellt. Många av dem alhamdulillah översatta till engelska, speciellt Ihya Ulumuddin, stora delar översatta till engelska. Och de säger att Ihya Ulumuddin är sheikh till den som inte har en sheikh. Det är en uppfostrare till den som inte har en uppfostrare. Och det är verkligen beprövat att Ihya Ulumuddin, den boken, verkligen påverkar människor. Och i den finns sjukdomarna nämnda och botemedlen också. Inshallah ta'ala. Så avhållsamhet är ett annat tecken på al-ilmun nafi'. Ännu ett tecken på ilmun nafi', nyttig kunskap, är ödmjukhet. Det är kunskap som föder ödmjukhet. Profeten sallallahu alaihi wa sallam var den mest kunniga av människor. Profeten sallallahu alaihi wa sallam hade kunskap om sånt vi inte ens kan tänka oss. Tror inte bara för att han levde i Arabien 1400 år sedan att han inte visste mer än vad som pågick runt omkring på hans tid. Läs Koranen och ni ska se. Läs haditherna och det är tydligt. Sahaba berättade att han ändå gick upp på minbar. Och han började tala och tala och berätta och berätta. Tecken efter tecken på vad som ska ske ända till domedagen. Sak efter sak och han berättar. Sallallahu alaihi wa sallam. Och ändå med all denna kunskap så sa han, jag är en slav, jag sitter som slavarna sitter. Jag är en slav, jag äter som slavarna äter. När du satt i hans majlis, när du satt med Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, det enda som urskiljer dem från de andra är ljuset i hans ansikte. Ödmjukhet. Och kunskap, säger de där, det är som frukt på ett träd. Det tynger trädet och får den att falla neråt, att buga. I ödmjukhet. Så att människor kan lätt nå frukten och plocka från det. Så inshallah ta'ala, att den som studerar och känner inom sig någon slags arrogans, eller att deras arrogans ökar på något sätt, den personen måste rätta sig och fråga sig, gör jag rätt? Vad gör jag fel? Vad gör jag för fel? Och ändra avsikterna. Söka hjälp om det behövs. Söka läkare om det behövs. Och inshallah ta'ala komma till rätta. Så detta är alla tecken av ilm nafi'. Ja. Imam Ghazali hade många lärare. Många läkare. En av de kända kallas Sheikh Alaeddin al-Attar, möjligtvis i Syrien, hans sheikh i Syrien. En annan sak som gäller kunskap och kunskapssökande, om vi nu har förstått någorlunda vad nyttig kunskap är och dess tecken, så en annan sak som är viktig gällande kunskapssökande är att det görs med ikhlas, med uppriktighet. Att det görs endast för Allah subhanahu wa ta'ala skull. Inte för att diskutera och argumentera och få en ställning och få bra plats och bli kändis och folk ska respektera. Den som gör det för något av de här orsakerna. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, den stora följeslagaren och den lärda bland följeslagarna, sa: den som söker kunskap för annat än Allah subhanahu wa ta'ala skull, den människan har en plats i helvetet väntandes honom. Sen vad får ni göra vad ni vill. Så är det bara. Den som söker för annat än Allahs skull, den platsen väntar honom. Den som gör detta, rätta er, gör talba, inshallah ta'ala, rätta avsikterna, så att man inte gör för annat än Allah subhanahu wa ta'ala skull. Och detta ser man på den lärda i deras sätt att bete sig. Jag vet en av dem, en dag när vi gjorde artikaf i Danmark, en mycket fin man, som jag tror är en av al-awliya. Vi såg från honom mycket vackra saker. En äldre man, en hafiz från Turkiet. Denna mannen var en fantastisk människa. Hans hafiz var inte bara vanlig hafiz. När vi frågade honom om någonting, någon frågade honom hur är Janna, hur är paradis, då började han recitera varenda vers som handlar om Janna direkt efter varandra. Från början av Koranen till slutet. I ordning. Och den här mannen var då kanske 70-80 år gammal. Men den här människan var en människa av ikhlas. En dag när vi gjorde i atikaf, den här människan, han hade sån ikhlas, han fick i uppgift. Han kom från Turkiet under Ramadan. Han fick i uppgift av den här moskén att varje dag klockan 7 gå upp och göra föreläsning. Hålla en sohba, kallar de. En dags. En dag går han upp och han börjar hålla sohban. Jag kommer upp kanske 10 minuter efter. Och han sitter där och jag hör i trapporna att han ger föreläsning. Han håller föreläsningen. Jag kommer upp och säger, det finns ingen där. Det finns ingen som sitter och lyssnar. Jag tänkte, subhanallah. Han har fått det i uppgift. Han gör det för Allahs skull. Han går upp och talar så som han har blivit tillsagd. För Allahs skull. Kommer någon och lyssnar, det är till deras nytta. Kommer de inte, det är till deras förlust. Det är ikhlas. Inte att förvänta sig att det måste, han är en stor hafiz och en alim, att det ska komma 100 personer som ska lyssna. Även om det inte kommer en enda, så gör han ändå det som är hans uppgift. För Allahs skull. Belöningen är hans, så som att det var tusentals. Och vi vet inte, det kanske är tusentals av änglar och sånt, då är det vi inte ser. Utan tvekan. Som när profeten sallallahu alaihi wasallam gick och gjorde janaza. Skulle göra janaza över en person som andra inte ville göra janaza över. Och när han gick in i moskén sallallahu alaihi wasallam, så gick han på tår. På tårna. Mellan. Och de tittade, ingen där, varför gör han på det sättet? Och när profeten sallallahu alaihi wasallam kom ut, så sa han, det var så många änglar där inne som bad om hans förlåtelse och bad för honom, att jag inte ens kunde komma fram. Jag var tvungen att gå på detta sättet. Så det finns mycket som vi inte känner till, som vi inte vet. Och med ikhlas, inshallah ta'ala, kommer man långt. Och ikhlas är villkoret för acceptans gällande alla handlingar. Den tredje saken som är viktig när man söker kunskap, det är att förstå att kunskap är ett arv. Kunskap är ett arv. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa, profeterna lämnar inte efter sig dinar och dirham, ägodelar. De lämnar efter sig kunskap. Och han sa sallallahu alaihi wasallam, inna al-ulama warathatul anbiya. De lärda är profeternas arvtagare. Så det är ett arv. Och likt det vanliga arvet, när en person dör, de som är närmast den här personen får mest. Eller hur? Den som är närmast familj till personen får mest. Liknande sätt är det med kunskap och profeten sallallahu alaihi wasallam. Den som är närmast Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i hans inre och yttre, i deras uppträdande, i deras ikhlas, i deras hjärta, i deras handlingar, de får mest utav arvet. Och dessutom är det viktigt att förstå, och det är nästa punkt, att detta och kunskap är någonting som ärvs sedan ner generation efter generation. Det är ingenting man hittar i böckerna. Det är ingenting som finns i papper. Kunskap finns i människors hjärtan. Och det måste tas från människors hjärtan. För den som läser kunskap från, endast från papper, från böcker. Böcker och papper är svart och vitt. Denna människa kommer vara svart och vitt och tror att allting är svart och vitt. Medan verkligheten inte är så. Denna personen kommer vara väldigt hård. Medan profeten sallallahu alaihi wasallam var väldigt mjuk. Och Koranen kom inte till profeten sallallahu alaihi wasallam bara på papper. Koranen kom genom Jibril alaihi salam. Och det finns till oss lärdom i det. Att ta kunskap. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa: innama al-ilmu bit-ta'allum. Kunskap kommer genom lärande. Och det är det lärandet som sker från en generation till nästa. Arvet som går från en generation till nästa. Och här är det viktigt att se till att man tar kunskap från de som verkligen har ärvt. Inte från någon som inte har ärvt. Inte från någon som inte har haft den här relationen. Som inte har tagit den här kunskapen från någons hjärta. Och profeten sallallahu alaihi wasallam säger på domedagen, eller innan i akhir al-zaman, så kommer det vara en tid då de lärda då kunskapen plockas bort. Hur? Genom att de lärda plockas bort. Inte genom att böcker bränns, utan genom att de lärda plockas bort, då försvinner kunskapen. Vilket också det indikerar att kunskap finns i människors hjärtan. Och när den kunskapen har plockats bort, så kommer människorna ta utse för sig själva, utse för, till sig själva ledare som är okunniga. Och de kommer att fråga dem frågor. De kommer fråga dem frågor och de kommer att svara och de kommer att vilseledas och vilseleda. Därför är det väldigt viktigt att man tar kunskap från människor som inte bara har tagit kunskap, utan som uppfostrats. Som uppfostrats i hur profeten sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam implementerade den kunskapen. Hur han var när han sa de här sakerna. Och detta säger jag ofta. Det är inte konstigt att många tror att islam är någonting hårt och svårt när man bara läser från texter. När du läser detta är haram och detta är haram och detta är förbjudet och detta är kufur och det finns i böckerna. Men när du inte läser dem genom ett mjukt hjärta, när du inte förstår att den som har sagt dem var den mest mjukaste av människor, den mest älskande av människor, om du inte förstår det, då självklart tror du att det är väldigt hårt. Men när du förstår att den här människan som har sagt till dig, gör inte så, har sagt det med ett mjukt hjärta, då tar du det på ett annat sätt. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hade det mjukaste av hjärtan. Och Allah subhanahu wa ta'ala beskriver honom i Koranen och hans hjärta. Och säger: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Det är genom Allahs rahma som du är mjuk mot dem. Hade du varit strikt och haft ett hårt hjärta, så hade de flytt från dig. Och det är därför människor idag flyr från muslimer. För vi har tyvärr hårda hjärtan. Och vi förmedlar islam från hårda hjärtan. Därför är det viktigt att man tar kunskap utav dem som har uppfostrats till att ha mjuka hjärtan. Så som profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Och vi gått över tiden. Vi gått över tiden. Tamam, inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Vi fortsätter. Det ska vara någon paus, inshallah.